Jeg kom med et program fra Radio Malbäck, Höglandets närradio i Nässjö, P5, på 103,9 MHz. Jag heter Folke Sell. Programmet redigeras av Ann-Marie Andersson. Vi ska börja med ett litet porträtt av Nordens minsta fågel, kungsfågel. Så i övrigt blir det en stor del av programmet om Jeremia, ur en bok av Peter Halldorf som kom ut 2017. Jag hämtar från Erik Rosenbergs bok om kungsfågeln, fåglar i Sverige. Det är äggen, ofta 10 ägg, föga större än ärtor, skriver Rosenberg. Bland allmogen är kungsfågeln mindre känd än gärdsmygeln, men ett myte är lätt ordnat, ty kungsfågeln förekom överallt i barskogarna. Längre behöver man inte gå inåt grantätningarna förrän åtminstone ett känsligt öra uppfattar ett ytterst fint tisslande. Det är inte lätt att lokalisera detta svaga kvitter, men omsider märker man att det kommer uppifrån träden, och till sist får man se en ytterligt liten grågrön fågel som rör sig bland barren ute på en gren och ibland hänger med fladdrade vingar i fria luften mellan kvistarna. Kungsfågelns sång ljuder ofta i skogen, såväl om våren och försommaren som om hösten. Den energiska strofen låter rytmiskt pendlande och består av gnidande fina fioltoner, långt utdragna, betonade sissanden, omväxlande med korta obetonade, och som avslutning en liten rosett inom citationstecken. Med tur kan man få bevittna hur hanen uppvaktar honan, något som kan inträffa inte blott på våren utan också på senhösten. Ett mer än vanligt tisslande inne bland granar och enbuskar röjer att något särskilt är på färde, och 1, 2, 3 står hanen där i luften med darrande vingar, som en svärmare i upprist ställning, och böjer ner sitt huvud mot den sköna inne i snoret, varvid gäspandet breds ut och lyser som en svavelgul eldsloga. Och boet byggs långt under en yvig vågrätt krangren, och det är ett litet konstverk, en boll av sammanvävd bossa med en trång öppning upp till. Och kungsvågen flyttar över havet till England och till kontinenten. Många kungsfåglar stannar dock kvar och följer mesarna på deras tåg genom skogen. Och när temperaturen faller under minus 20 grader så blir manfallet stort bland de små insektsätande fåglarna. Stammen hjälps dock upp av dem som återvänder från söder i april. Det blir nu från en artikel i Smålands Dagblad i februari i år. Och det är Maria Ivarsson som har skrivit om katten Rolle som försvann på parkeringen efter ett veterinärbesök. En månad senare kom han in genom kattluckan hemma i Norra Ljungan. Vid ett veterinärbesök var det då på parkeringen efteråt lyckades han smitta ur buren. Ett knäppe hade inte blivit stängt ordentligt. Han tycker inte om att locka bil. Rolle lät sig inte bli infångad. Inte heller dagen efter när han syntes i ett buskage. Och trots dagligt sökande och utlagd mat och filtar med välkänd doft så hittade det inte Rolle. Och efterlysningen i olika grupper gav inte heller resultat. Det är jättemånga människor som engagerat sig. Men det är inte någon som har sett honom, berättar Klara. Men så, efter 27 dagar kom han hem på natten. Han var lite tunn och sov mycket i början. Men nu går han ut igen. Han kan vara borta en vecka och komma tillbaka, berättar Klara. Och så är det ju en lag från 2023 om ID-märkning av katter. Och lagen gäller alla katter som är födda efter 1 januari 2008 och berör både innekatter och utekatter. Musiken och sången i detta programmet är mest från Malmbäcksbröderna. Vi hör först Underbar frid.
Jag heter Jenny Fyr och ska idag läsa ur boken Alla himlens fåglar har flytt. Profeten Jeremia i sin egen tid och i vår, skriven av Peter Halldorf. En nyckel till Jeremias liv, hans bok och hans budskap finns i en händelse som utspelar sig månaderna innan Jerusalems fall. En förtvivlad och nedslagen Jeremia sitter i en cell i det statliga fängelset. Då ber Gud honom köpa en åker av en kusin i hembyn Anatot. driver Gud med den plågade profeten. Denna till synens meningslösa handling i en stad och en nation som står inför sin undergång behöver Jeremia utföra för att förstå varför det alltid finns hopp. Gud stänger ingen dörr utan att öppna ett fönster. Om den insikten även når oss har vi inte läst Jeremias bok förgäves. Kapitel 22. Nationerna i Guds blick. Går det att tro på en framtid för mänskligheten? Gamla testamentet är oavbrutet upptaget av Israel som det utvalda och privilegierade folket. Här finns onekligen en exklusivitet. Ett folk är helgat åt Gud, utvalt och särskilt. Det kan därför tyckas överraskande att så många texter i den hebreiska bibeln vidgar horisonten för såväl Guds anspråk som omsorg till att gälla alla folk. Det faktum att orden i Saltaren kapitel 96 vers 10 är så välbekanta kan göra att vi först inte lägger märke till hur uppseendeväckande de i själva verket är. I ett kärnfullt liturgiskt påstående dras världens alla nationer in under Guds välde. Bakgrunden till detta evangelium för alla folk, sjung till Herrens ära hela världen, ropa ut hans seger dag efter dag, finner vi i skildringen av den mänskliga familjens släkttavla, så som den tar sin början med Noa efter syndafloden. Genom Noa ingår Gud ett förbund med allt levande, inte bara med människorna utan med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och vilda djur. Förbundet är evigt till sin karaktär. När bågen står bland molnen ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden. Och förbundet beseglas med Guds löfte att aldrig svika. Jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Intentionen från skapelsen. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Får en ny början med Noa. I den bibliska berättelsen utgår hela mänskligheten från Noas familj. Från hans söner uppstår folken i enlighet med de släkttavlor som följer. Alla varelser, människor och djur står under Guds livgivande välsignelse i kraft av förbundet. Släkttavlorna över Noas söner, som kan tyckas vara en långrandig läsning, är en inbjudan till kontemplation. Den universalism som når sin höjdpunkt i evangelierna och skänker kyrkan hennes katolicitet. Hon finns till för alla, överallt, i alla tider och är därför den absoluta antitesen till sekten. Har sin utgångspunkt i dessa viktiga kapitel i första Moseboken. Därför är det heller inget att förvånas över att tempelliturgin i Jerusalem har hela världen som horisont. Isak är löftets son. Tecknet på att Gud alltjämt står för det han en gång sagt. I Abraham blir nytt liv, inblåst liv i den tynande veken. Löftet upprepas och Guds trofasthet bekräftas. Därför ber kyrkan i en av sina eukaristiska böner: genom Abraham lovade du att välsigna hela mänskligheten. Men redan före Israels existens finns folken, jordens alla nationer på Guds radar. Även om Israels kallelse är unik får också de förkastade bröderna Ismael och Esau en plats och ges en värdighet. Det är ljuset av allt detta som vi måste lyssna till angelägenheten i Jesu ord när han i sin förbön under den sista måltiden med lärjungarna be till sin fader om enhet bland dem som tror på honom. På samma sätt som interna motsättningar och splittringar inom Israel skulle bli det allvarligaste hotet mot folkets kallelse att vara ett tecken på Guds eviga förbund med alla varelser, är kyrkans splittring det så som förfrämligar henne och förhindrar att uppdraget blir fullgjort. Mänsklighetens församlande under Gud är det mål som ytterst motiverar all ekumenisk strävan. Då ska världen tro att du har sänt mig, säger Jesus. Hans innerliga bön för sina lärjungars enhet behöver läsas i ljuset av Guds förbund med folken som tar sin början med Noa. Denna i genuin mening ekumeniska vision färgar Jeremias bok och profetens livsuppdrag. När kapitel 46 inleds med orden: "Detta är Herrens ord till profeten Jeremia om folken", knyts det som sedan följer till Jeremias mandat i det första kapitlet. "Idag ger jag dig makt över folk och riken." Jeremia är från början en profet med internationell horisont. Jeremia kapitel 1 vers 10 och kapitel 46 vers 1 ger en inramning åt hela boken och sätter in Jeremias kallelse i ett globalt perspektiv där Guds rike förgrips. Det blir nu allt tydligare hur Herrens formande och fostran av Israel i slutänden har ett vidare syfte än judarikets framtid eller ens församlandet av det söndrade och förskingrade Israel. Därför angriper profeterna nationalistiska stämningar som ger näring åt självupptagenhet i Israel. Folket får inte glömma sin kallelse. Det finns inte till för sin egen skull. All nationell och religiös chauvinism sätter Israels egen framtid på spel. Budskapet i de avslutande kapitlen i Jeremias bok befäster därför tron att jorden är Herrens och att alla dess välden är ämnade för Guds nya värld. Den universalitet som Jesus förkunnar, går därför ut och gör alla folk till lärjungar, kan utläsas redan i sändningen av Jeremia till folken. Det kommer en dag, av profeterna kallad den dagen, då alla knän ska böjas för Jesu namn och profetian citerad i Johannes evangeliet nå sin fullbordan. Alla ska bli Guds lärjungar. När vi ska se närmare på de så kallade domsorden över folken i Jeremiaboken bör de alltså läsas i ljuset av den missionsteologi som i Israel får sitt tydligaste uttryck i Guds löfte till Abraham. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse du har fått. Genom Abraham ska en helig avund väckas hos en mänsklighet som förkastat Guds kärlek. Det finns skäl att reflektera över vad orden alla ska önska sig innebär för synen på mission. Här antyds hur ett folks annorlundaskap, genom att man lever med Gud, väcker längtan hos dem som ser detta folk. Den missionerande rörelsen blir centripetal mer än centrifugal. Människor dras mot en härd snarare än att bli dragna. Es rime im Hashem, Posesha.
Det var en sång som heter Jag vill lyfta mina ögon upp till bergen, och det är ur psalm 121 i Saltaren, sjungen på hebreiska.
Lite fortsättning ur kapitlet Nationerna i Guds blick. För en profet som Jeremia är uppgiften att teckna skeendet på den världspolitiska scenen som ett förlopp underställt ett högre syfte. Varken Egypten eller Babylonien, USA, Ryssland, Kina eller EU kommer att ha sista ordet när historien till sist sammanfattas. Maktspel och blankt stål fäller inte utslaget. När slutakten går mot sin final kommer allt an på de två ord som i Jeremias boks 46 kapitel sätter punkt för hela den långa utsagan mot Egypten, säger Herren. Guds dom mot Israel beskrivs här som en fostran, men inte som ett definitivt slut. Men dig skall jag inte förgöra, jag skall tukta dig, men rättvist. Jag låter dig inte undgå straff, säger Herren. Omedelbart dessförinnan har sagts om alla de folk till vilka Israel fördrivits att de ska förgöras. Hur kan detta förstås? Handlar Gud annorlunda mot Israel än mot de övriga folken? Är skälet i så fall Guds förbund med Israel? Eller är skälet att Gud gör skillnad mellan offer och angripare? Den senare distinktionen går inte att utläsa av texten, men det är tänkvärt hur det våldsamma retoriska angreppet på Egypten avslutas med ett löfte om en ny framtid för samma Egypten. Det tycks som att räckvidden för Guds frälsande plan överträffar vad vi förmår föreställa oss och ens mäktar att ta in. Profeten är vittne till en häftig uppgörelse när kaos och förvirring går över världen och folken grips av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas ston, för att använda Jesu ord. Det är en tid när de som satt sig upp mot allt som är sant och gott och rätt ska förgöras med Jeremias språkbruk. Även Nya testamentet förkunnar ett förestående slut. Nu är slutet på allting nära, inom citationstecken. Med detta slut är slutet på en världsordning och början på en ny scen, en ny eon, Guds rike. Profeterna är bärare av samma eskatologiska vision. När Guds herravälde råder ska inte bara Israel utan också dess tidigare dödsfiender leva tillsammans i fred. Om den dagen profeterar Jesaja en av gammaltestamentets märkligaste visioner av en upprättad värld i fred och harmoni. Där Gud inte bara talar om Israel som mitt folk. Den dagen ska Israel vara jämställt med Egypten och Assyrien och bli en välsignelse på jorden när Herren Sebaot välsignar jorden och säger: välsignat är Egypten, mitt folk, Assyrien, mitt eget verk, Israel, min egendom. Ett slut måste komma. Men detta slut är början på den dag av vilken Herren säger: se, jag gör allting nytt.
Fri och salig är min själ, ej jag längre är en syndens väl. Syndens mörka natt har fly, solens dag har gry. Jesus lossat borgons tång, fyllt min själ med frid och jubelsång. Liv och över tog jag på, ljudlig är min låt. Andens vittnesbörd jag på, nu jag vet vad jag är kvar för så. Livens vägen dessa är, andra för mig är. Jesus lossat borgons tång, fyllt min själ med frid och jubelsång. Liv och övertog jag på, ljudlig är min
leder detta kapitel med att ställa frågan om det går att tro på en framtid för mänskligheten. Vi har sett hur svaret i den bibliska berättelsen måste sökas i Guds förbund med Noa, men också hur Saltaren, Israels och kyrkans viktigaste liturgiska bok, har hela världen som horisont. Redan i saltarens inledning, i den andra salmen där kyrkan igenkänt tydliga kristologiska motiv, finns detta perspektiv när nationernas myteri mot Gud ifrågasätts. Varför är folken i uppror? Varför detta ganglösa mummel? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. När Israel i samma saltarsalm uppmanas att be Herren att få hela jorden som egendom, är det inte en uppmaning till att driva en expansionistisk politik utan förbli trogen den mission Israel fått. Det innebär inte att alla folk ska bli som Israel, än mindre vara underdåniga Israel. Sann tillbedjan förutsätter att vi tillber Gud sådana vi är och inte försöker vara någon annan. Saltaren är en inbjudan till folken att tillbe Herren i gemenskap med Israel. Alla de folk du har skapat ska komma att tillbe inför dig, Herre, och de ska ära ditt namn. Den glädje i lovsången som här förebådas är bara möjligt om vår tillbedjan kommer ur ett uppriktigt hjärta. Där människor tillber Gud för att hon själv vill göra det. Varje folk och varje människa inbjuds att tillbe Gud på sitt språk, trogen sin identitet. Grunden för denna folkens lovprisning är inte underdånighet utan upplevelsen av Guds godhet sammanfattad i saltarens kortaste hymn. Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder. Väldig är hans godhet mot oss. Herrens trofasthet är evig. Halleluja. Israel är övertygad om att det som mer än något annat vänder folkens hjärtan till Gud är Guds godhet mot sitt eget folk och de under han gör mot dem. Sällan blir det så tydligt som i Saltaren 126 när folkets exil i Babylon indirekt blir den händelse som öppnar världens ögon i förundran inför Israels Gud. När Herren vände Sions öde, då var allt som om vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar. Då sa man bland folken, Herren har gjort stora ting med dem. Guds kärlek och trofasthet mot Israel blir oemotståndlig för de andra folken. Här finns en attraktionskraft, längtan efter att tillbe Herren tillsammans med hans folk. Ett tema som utvecklas i Saltaren 67, där Israel i den andra versen är föremål för Guds välsignelse. Gud, visa oss nåd och välsigna oss. Låt ditt ansikte lysa mot oss. Men där redan nästa vers framhåller att syftet med Guds välsignelse av Israel är att hela världen får ta del av Guds frälsande kraft. Så att hela jorden lär känna vad du gör och alla folk får veta att du hjälper. Och när folken ser vad Gud gör med sitt folk. Och när folken ser vad Gud gör med sitt folk, brister de spontant ut i lovsång, uttryckt i vers 3 och 4. Folken ska tacka dig, o Gud. Ja, alla folk ska tacka dig. Alla länder ska jubla av glädje, ty du råder rättvist över folken och leder länderna på jorden. Och till sist i vers 7 och 8 är det inte bara hela mänsklighet som prisar Gud i lovsången. Prisa Gud. I lovsången deltar även den icke-mänskliga skapelsen. Jorden har gett sin gröda. Gud, vår Gud, välsignar oss. Gud välsignar oss, hela jorden ska frukta Herren. Rörelsen i salmen är alltså från Israel till folken till hela skapelsen. Allt i enlighet med Guds förbund, först med Noa och därefter med Abraham. Om folken deltar med Israel i tillbedjan får det konsekvenser för hur de lever. Som vi ber så tror vi. Och som vi tror så lever vi. Profeten Jesaja förmedlar en djärv vision av hur folken inte bara ska prisa Gud sida vid sida med Israel, utan också i lyhördhet följa Guds vägar. Det ska komma en dag, säger profeten, när folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stiga vill vi följa. Något av det viktigaste i denna vision är hur folken kommer villigt, ivrigt och med glädje. Inte av tvång eller under hot. Man kommer därför att man insett att Jerusalem med dess tempel och Tora tillhör alla folk, inte endast Israel. Så som alla folk är Herrens egendom, så har varje folk tillgång till Herren efter sin egen rätt. Så tecknas en vision av hur en framtid för mänskligheten är förbunden med Israel, det folk med vilket Gud upprättar ett ursprungligt kärleksavtal, och i dess förlängning den gemenskap som består av människor av alla folkslag, språk och länder, kyrkan. Det är om henne Kristus intygar: dödsrikets portar ska aldrig få makt över den.
Vi hör nu ifrån Jerker Lejons vokalensemble. Hans namn ska ge folken hopp.
Thank you.
år 2008 besökte svenska kungaparet Ukraina, en by som kallas Gammal svensk by. Det är en by som där befolkningen kom ursprungligen från Dagu i dagens Estland, som till 1721 var en del av Sverige. Det var en rättslig tvist med den svenska godsägaren Stenbock på Dagu, som löste så att de berörda Daguborna, som cirka 1000 personer, de anvisades cirka 13 000 hektar mark av den ryska kejsarinnan Katarina II i det då kallade nyryska guvernementet i södra nuvarande Ukraina, vilket ryssarna just erövrat från turkarna. Flytten från Dagu började i augusti 1782. Och man anlände till det anvisade området 9 månader senare, efter en lång och mycket strapatsrik vandring, under vilken mer än hälften, främst barn och äldre, hade dukat under av köld och sjukdomar. Och detta hämtar jag från Wikipedia. När de anlände fann de inte några spår av det hus som hade utlovats skulle stå klara för dem. Av dem som överlevde vandringen dukade sedan många under, eftersom de var ovana jordbrukare, ty flertalet på Dagö hade varit fiskare. Enligt kyrkoböcker så var det 135 personer kvar i livet 1783. En person från det svenskbyborna som är känd heter Kristoffer Hovås. Han var född 1877 och var präst och skollärare. Under sina 28 år som bylärare fördjupade Hovås sina kunskaper främst i svenska, historia och geografi. Hans inblickar i Rysslands historia gjorde honom nästan profetiskt klarögd beträffande landets framtid. Som klockare i byn kunde han då både spela och predika i kyrkan 2 gånger varje söndag och blev en gärna hörd talare. Det var något patriarkaliskt över hela hans väsen, men samtidigt var han folklig, humoristisk och anspråkslös. Han hade stor förmåga att locka fram det bästa hos andra. Ja, till och med att få råa banditer att bli helt mänskliga. Hovås var alltid redo att lyssna och lära. Inte minst under de många familjehögtiderna i byn, då han med förtjusning hörde de gamla berätta sägner från förfäderns tid på Dagö eller spännande upplevelser på de första nybyggaråren i Gammal svensk by. Som präst kom Hovås att tillhöra kategorin folkets fiender inom citationstecken. Han stod under sträng uppsikt av hemliga polisen och förlorade både rösträtt, jordlott och brödgott. Men han var van att behandlas hårt,
och hade under de blodiga revolutionsåren ofta sett döden i vittögat. Hans starka gudsförtröstan, orubbliga lugn och förmåga att, citationstecken, spela teater bättre än ryssarna, citationstecken, hade räddat honom i många livsfarliga situationer. Och av byn och dess äldsta kyrkbok jämt andra oersättliga böcker och handlingar bevarades från undergång och förstörelse, att det hände, det var Hoas förtjänst. Och detta är program från Radio Malmbäck, Höglandes närradio i Nässjö, P5. Och vi har i detta programmet mest hört från en bok av Peter Halldorf som heter Alla himlens fåglar har flytt. Den kom ut 2017 på Atos och Norma bokförlag. Nu ska vi nämna om en kommande klädinsamling redan nu. Och det blir kyrkan i Malmbäck som ordnar den till Rumänien, Ukraina, Bulgarien och Moldavien. Och det är planerat för den 8 oktober och 10 oktober. Och förhoppningsvis kan vi återkomma lite mer om den insamlingen i mitt nästa program i september. Så hör vi musik av Vivaldi. Det är från en hornkonsert. Två horn. Thank you.
att vinna, tills du lämnade hemlandets kust. Ännu har du ej lyckats att vinna vad du trodde var glädje och lust. Låt den himmelska lotsen ta hand om din broder, han för dig så säkert i hand. Genom bränningarnas svåra, han för dig min broder, och vill sluta dig ömt i sin hand.
Har kompassen du lämnat ur sikte, och du gungats av vågornas led, och din tro på dig själv du gått miste, när förhoppningens fyrbåg dig svek.
Låt den himmelska lotsen ta hand om din broder, han för dig så säkert i hand. Genom bränningar såra, han för dig min broder, och vi slutar dig gömd i sin hand. Himmelska lotsen ta hand om din broder, han för dig så säkert i hand. Genom bränningar svåra, han för dig min broder, och vi slutar dig jämt i sin hand.